mankind. I det här avsnittet av politiken bland annat detta.
Vi stod i rikssalen och gjorde lite intervjuer, så kom en herreman fram riktigt och sa: ja, vet ni om alltså att här skedde en ganska stor kappvändning det där?
Vem var herremannen?
Och så gav han sitt kort efteråt och det stod att han var Samlingspartiets viestintaasiantuntija.
Ah, okay.
Så tänkte jag att okej, okay, att här nu äntligen så får de någonting att kritisera Socialdemokraterna för.
Så de skickar ut sitt språkrör för att verkligen försäkra sig om, ja. Nu har ni ju sitt kappvändning.
Nu gör ni.
Här sitter Jenna Emtö, Sofia Kajander och Joakim Runt och är mer redo än någonsin att köra ännu ett avsnitt av Svenska Yles politiska podd Politiken. Klockan är 1:05. Det är fredag eftermiddag när vi spelar in detta. Ska vi börja med den här Kristinestads SFP-aren Patrik Ragnes, som ju har gjort comeback nu i offentligheten här i veckan, och det har han gjort efter att han har varit ute i kylan ett tag efter att han hade mycket oinbjuden peta på en kvinna under en middag för ett par år sedan, och det här kostade honom ett portförbud till SFPs evenemang i ett års tid. Nu gör han comeback med att genast få en varning. Vad är det som har hänt nu gällande Patrik Ragnes den här gången?
Det tog en stund när jag började läsa den här artikeln och tryckte på pushnotisen att det faktiskt handlade om en disktrasa. Först tänkte jag att det var något helt annat. Alltså,
ja.
Ett opassande meddelande som han har skickat i en chatt. Joakim, du kanske minns exakt vad det stod i det.
Det handlade alltså, det var en bild i en WhatsApp-grupp för ett gäng pensionärer. Mm. Och den här bilden då föreställer en disktrasa. Och så står det, ja, han är ombudsman för den här pensionärsgruppen med den här WhatsApp-bilden. Och på den här bilden så är det då en disktras och så står det: jag är inte bara våt, jag suger också bra.
Jag tänkte att jag låter dig säga det. Så
jag förstår.
Yes, tack. Yes.
Jag förstår.
Ja. Och det här är ju då, med tanke på hans track record, så var det ju kanske då lite opassande det där eller det här lyfts upp nu igen. Man kan ju ta det som ett tecken på att det är, liksom, det är valkampanjen nu, eftersom sådana här saker kommer till ytan nu väldigt lätt. Och den här första incidenten då han blev portad var ju SFPs partidag i Tammerfors juni 23, och jag måste faktiskt erkänna att jag var där.
Det var säkert min första
partidag som jag någonsin bevakade.
Ja. Vad hände där alltså då?
Jag minns att det var en fin middag där och mycket program, till exempel Anna-Maja Henriksson, tidigare ordförande, sjöng en låt, eller jag tror att hon mera så där läste upp, så här reciterade, det var någon sån här Emil i Lönneberg melodi. Nåja, vi ska inte gå in på det.
Okay.
Men, och sen var det dans med Guns Rosor, tycker jag kommer ihåg. Det var jättebra filis. Jag var också på det här dansgolvet en ganska god stund med andra journalister, främst kanske. Men jag måste erkänna att det har gått mig helt förbi den här incidenten eller de här trakasserierna då, som har uppdagats senare. Så att jag erkänner här nu att jag har en usel nyhetsnäsa.
Men de skedde tydligen alltså under bord. Det var en riksdagsledamot från Sverige som var inbjuden.
Som hedersgäst till och med.
Som hedersgäst, ja. Men då var alltså Patrik Ragnes och där petade på henne, alltså under bordet, som hon hade sen berättat om.
Det kom fram senare, men...
Och sen hävdade han ju alltså att ingen i den här WhatsApp-gruppen som nu tog emot den här disktrasebilden skulle ha blivit sårad eller kränkt på det viset. Men någon har ju reagerat, för att man hade ju tipsat alltså Hufvudstadsbladet om det här.
Och det blev stora rubriker. Jag tror att ingen har missat den här disktrase-budskapet. Men jag tycker ändå att det finns ju en större fråga här i bakgrunden om att alltså, partierna har ju haft jättesvårt att hitta kandidater, och nu man har sökt med ljus och lykta. Och här står också i Husis artikel att han fick ett samtal att ställer du upp. Och jag menar, det kanske berättar någonting om hur svårt det har varit om man också ringer. Man ringer alla för att fråga att skulle du kunna ställa upp även om man har varit portad i ett år.
Ja, vi hade ju alltså en artikel också förra helgen som just handlade om att det har varit väldigt svårt att locka speciellt män, manliga kandidater. Så att Ragnes då har blivit tillfrågad och uppringd är väl kanske ett tecken på det.
Ja. Svenska pensionärförbundets ordförande Ulla-Maj Vidaros är intervjuad också i Hufvudstadsbladet, och hon berättar att förbundet prickar honom nu på det viset att han får en allvarlig tillsägelse. Mm. Och sen kan man också läsa att Svenska pensionärsförbundet, att de har inte riktigt något sånt här handlingsprogram gällande trakasserier av det här slaget. Ja.
Men det är ju också en fråga som alltid kommer inför val, det här med kandidaternas brottsbakgrund till exempel. Här ska jag nu påpeka att han har alltså medvetenligen ingen brottsbakgrund, han har inte dömts för någonting. Men det är ju någonting som alla redaktioner nu också håller på med att checka lite sådär, att vad finns det för brott i bagage på de här kandidaterna, och eftersom vi har, man kan ju anta att eftersom vi nu har så många, eller liksom, det är två val med listor med kandidater, tusentals, och det har varit svårt. Jag antar att partierna lite har liksom sänkt kravnivån också för vem som kan få komma med. Så man kan ju anta att sen när vi får se de här artiklarna med att vad finns det för domar till exempel, så kanske vi ser mer än tidigare. Jag vet inte, det är nu bara en tes.
Ja. Det där är en intressant tes faktiskt. Det har jag sett åtminstone i nyheterna hittills, att åtminstone bland sannfinländarna så hade man hittat en man som, alltså en kandidat som var dömd för sexuella övergrepp mot barn. Sen var det en annan kandidat som var det, för tillfället var han i en rättegång för att ha misshandlat sin fru, om
exakt.
Jag förstod det rätt.
Ja. Och det här är ju saker som partierna kan ju inte kolla upp själva, utan de är ju beroende av vad kandidaten själv uppger när man rekryterar den. Så att det här är ju, saker kan ju komma fram sen efteråt.
Och vi har ju nu några veckor kvar till valet, så det lär väl komma kanske fler sådana här nyheter här under veckornas gång.
Sen är nu, apropå Österbotten, så måste jag nämna Vasabladets ganska intressanta grej om Vöra kommun, som har anlitat en ny konsultfirma för sin kommunikation. Och det här gjorde man i augusti månad. Och den här kommunikationsfirman heter Bertils och Ljung. Och intressant är att det här ena namnet ligger väldigt nära Vöra kommunstyrelses ordförandes namn, det vill säga Anna Bertils. Mm-hmm. Och det ligger så pass nära att det faktiskt är hennes konsultbyrå som hon är delägare i tillsammans med Lin Jung. Och Vasabladet frågar då Bertils att hur lämpligt är det att sälja, alltså, egna konsulttjänster till kommunen vars kommunstyrelse man då leder. Och då svarar Bertils att många politiker, företagare och många säljer sina tjänster till kommunen. Och då frågar Vasabladet, men kan det se lite konstigt ut om du leder kommunen och köper liksom tjänster av dig själv? Och då konstaterar Bertils att det finns alltid känslighet. Och jag har försökt hålla mig åt sidan så gott det går.
Och det är ju faktiskt ett fenomen nu det här att många också välfärdsområdesstyrelser och så här köper in konsulttjänster. Lite, det finns så här ledarskapsgrejer och lite så här att hur ska man... Det finns en business där nu. Mm. Och i svensk Finland kanske det blir just lite sådana här överlappningar.
Ja, svårt att hålla reda på vem man företräder var och hur. Och speciellt om man både sitter, var det i statsstyrelsen?
I kommunstyrelsen. I
kommunstyrelsen och sen också har en business vid sidan om.
Ja, och det blir säkert ganska bra med kommunikationstjänster för våra i och med KAI nu de här kommande veckorna. Så det kan vara en ganska bra business att vara i och för sig. Sen om vi tittar på södra Finland, så har SFPs Henrik Wikström gått ut på sociala medier och berättat om vad han har råkat ut för nu här under valet.
Hans valaffischer har blivit nedbrända i Esbo.
Tre stycken, förstår jag.
Ja, och det fanns andra affischer på andra kandidater där i närheten, och de lämnades i fred. Men det kan ju vara att det var en slump, men det är ju en intressant slump när det liksom då bara var,
det råkar sig just
var hans affischer.
Ja, min första reaktion var att det skulle ha att göra eventuellt med den här brännheta frågan om stålverket i Ingo till exempel, som nu har liksom seglat upp. Men om det var i Esbo så handlade det kanske då om välfärdsområdesvalet. Men det är ju svårt att säga. Vi vet ju inget om motiven här.
Wikström sa till Hufvudstadsbladet att han inte ännu har hunnit polisanmäla det här, men att han nog tycker att det är viktigt att han skulle göra det.
Och det är ju alltid knepigt det där när en politiker råkar ut för någonting. Vad är det här nu då, en politisk handling, eller var det bara så att någon inte tyckte om att Wikströms affischer fanns där de fanns? Eller sånt. Man kommer att tänka på Krista Kiuru till exempel, som ju fick ett slag i käften helt uncalled for i Helsingfors. Ja, och då trodde man ju att det här är någon sorts politiskt ställningstagande. Men det var det ju inte.
Jo,
utan hon bara råkade ut för en galning.
Var ju helt otrolig. Ja. Det var en hektisk vecka i social- och hälsovårdsutskottet, och sen på fredag kväll när hon går från jobbet så kommer... Ja. Ja, ja. Men det hörde ju inte ihop med henne som politiker.
Nej, just det.
Men i den här artikeln där de i Hufvudstadsbladet där Wikström berättar om vad som har hänt med hans valaffischer, så säger han nog att också arbetet som politiker har blivit tuffare under de senaste åren. Och han säger att han själv inte känner sig bekväm att stå på offentliga platser och dela ut kampanjblad ensam.
Det är nog allvarligt. Och det här är ett fenomen som har blivit allt vanligare, att alltså konstatera med den förra riksdagsvalet, att sån här val i hejrinte, eller vad det nu är på svenska, men att, alltså att man saboterar affischer och det där hänger ut folk på sociala medier och så vidare, blir allt vanligare. Och det är kanske inte så bra i ett läge där det redan är svårt att hitta kandidater till två val, så det ur demokratisk synvinkel är ett oroväckande.
Mm. Sen har vi ju haft incidenter alltså med Ben Šiškovič som blev tacklad av någon anhängare. Timo Soini har ju också blivit attackerad av någon under någon sån här valkampanj någonstans. Och sånt. Så sånt händer ju också. Sen läste jag en artikel apropå, som var från för 4 år sedan, kommunalvalet 2021. Och i den stod det också då att det var någon valfunktionär eller vad det var som konstaterade att man har sett en ökning. Alltså då hade man sett en ökning när det gäller sabotage av valaffischer. Mm. Och sådant att man klottar eller river ner eller vältar eller bränner upp för den delen.
Jag ska lyfta upp en roligare ett valtecken som det börjar bli återkommande. Jenna vet vem det här handlar om. Men jag ska fråga dig, Joakim, om du vet vem jag pratar om. En rappare och kommunalvalskandidat som nu har släppt en musikvideo.
Vi talar alltså om Socialdemokraternas Johan Kvarnström.
Yes, du visste lite. Ja, jag hade det.
Kora. Nej, vad heter han?
Crew heter
Crew.
Han.
Ja, ja, okay.
Ja, Made in Raseborg heter den.
Jag har sett den där låten.
Ja. Här är livet bra, det mesta sinnessjukt. Från jag var litet barn till vår bröllopsnatt i Birolles bruk.
Jag uppskattar kanske mera den här rapplåten som, jag minns inte vad den handlar om, jag minns bara en han gav ut tidigare. Jag undrar om det var inför riksdagsvalet eller vad det var.
Han satt på tåget.
Var det han satt
tåget
på tåget? Okej, tåget till Karis. Men då liksom rappade han bland annat om det, någonting i stil med att det har varit tungt och det har varit svårt. Och sådär. Och det liksom, sånt där inte passar jättedåligt i munnen på en riksdagsledamot som lyfter alltså 7000 euro i månaden. Eller vad de gör. Så det här med att det har varit svårt och hårt, så det är mera cred om du har en lite mera koppling till så att säga street.
Men han rappar ju det ändå. Liksom, så det är lite street.
All kultur och konst och musik som är med i detta så är ju bra. Vi var ju inne på det här med att det är överlag svårt att få kandidater till detta val överlag. Alltså flera av de här partierna har ju, det är Sannfinländarna som har alltså 3000 färre kandidater i kommunalvalet än vad de hade senast.
Ja, det är ju känt att det här är deras Achilles-val.
Ja, just det. Och sen också problematiskt att få unga att ställa upp, läser jag i en artikel. Jag såg en sån här, ett medeltal gällande alltså, och medelåldern på kandidaterna som ställer upp här i valet nu. SDPs, alltså medelåldern på kandidaterna som ställer upp i kommunalval är 52,5 år. Centerpartiet där är medelåldern 51,3. Sannfinländarna 51 år. Rörelsen nu 50 års medeltal på ålder på kandidaterna. SFP 49, Vänsterförbundet 48,5. Gröna har yngst med 45-årig medelålder på kandidaterna. Sen fattas Samlingspartiet och Kristdemokraterna.
Ja, alltså jag har förstått att den här andelen unga kandidater har sjunkit väldigt länge just i kommunalvalet. Det är ända sedan 2008 så har det varit en nedåtgående trend att unga kandidater är svårlockade till kommunalvalet. Och i det här valet så är det mindre än 8% som är alltså under 30 år gamla, vilket är 30 där man drar den här gränsen för vad som är ungt. Läste lite oroväckande att i så många som 11 kommuner finns det inte en enda kandidat som är under 30.
Mm. Och det är lite överraskande när man tänker på att den här veckan också har kommit en ny ungdomsbarometer som visar att intresse för politik nog är större än någonsin hos unga. Men det är inte den här partipolitiken och att vara med i en organisation eller liksom förening som lockar, utan det kanske mer handlar om, alltså folk röstar nog, men det är sen mera sånt här sociala medier, delta i demonstrationer är mera pop.
Men vad är det fel på att hänga på partikansliet?
Ja, jag vet. Vi är mera individualiserade nu för tiden.
Okay, intressant.
Den här trenden, och man upplever att det är mer liksom upp till en själv att skapa sin egen framtid.
Mm. Sen har det ju varit länge tal om det här, eller den evighetsdiskussionen nästan, att borde man, alltså skulle det hjälpa om man skulle sänka röståldern till 16 år, som ju många olika länder har. Estland har väl, tror jag, 16 års röstgräns eller något i den stilen.
Ja, jag tycker alla knep är väl välkomna att försöka få fler unga med i politiken.
Sen så ska vi fundera på denna veckas pokal för kappvändning, som åtminstone somliga skulle vilja ge till Socialdemokraterna, och också vissa socialdemokrater själv skulle vilja ge veckans kappvändningspokal åt partiet. Då handlar det alltså om hur SDP röstar gällande FPA-ersättningar här i veckan. Vad är det för delikat ärende det här nu?
Ja, Socialdemokraterna har länge varit emot att höja ersättningarna som betalas ut från FPA för privata vårdtjänster. Men nu i veckan så lades regeringens förslag fram att man bland annat skulle höja de här ersättningarna för gynekologi, tandvård, fysioterapi. Och då var det överraskande att Socialdemokraterna, hela riksdagsgruppen som var på plats i plenisalen, röstade ja. Precis som regeringen, fast det har låtit helt annorlunda i samma sal under de senaste
åren. Ännu kvällen före så hade Sossarnas Instagram ett inlägg där man går ut och säger att de här privata vårdjättarna ska inte få några mera pengar. Och också om man tänker på den här valkompassfrågan som jag själv har varit med och formulerat faktiskt. Så frågan om att är det rätt att rikta offentliga medel till privata vårdproducenter. Och där är ju alltså 80% av kandidaterna för SDP motsätter sig det här. Så det är ju en jättestor konflikt ändå mellan vad partifolket tycker i den här frågan och vad partiet nu har gjort i riksdagen. Och därför hade man också ett slags Iltalehti kallade det för ett krismöte, men i alla fall ett möte där man fick förklara lite för partifolket varför gjorde man som man gjorde i den här frågan.
Varför röstar SDP för det här mitt i allt nu då?
Ja, det handlar väl i korthet om att man tycker att det finns brist, att man medger att det finns brister i den offentliga vården, och att man inte stod bakom alla de här ersättningshöjningarna som regeringen föreslog, men just inom gynekologin och tandvården så tycker man att det kan vara acceptabelt, att det är acceptabelt att ge FPA-ersättningar om man går privat för de tjänsterna. Men ja,
det är en så här pragmatisk kanske övervägning att i den här in this economy så det där så måste det här kommer att förbättra vård, liksom tillgängligheten till vård för människor, och då Antti Lindtman sa själv att det här är inte en ideologisk fråga, utan man har nu varit mer pragmatisk och tänkt att men vi stödjer det här även om man i princip inte är för FPA-ersättningar, utan man vill styra de här offentliga pengarna till välfärdsområdena egentligen. Men det är lite det här teori och praktik här som krockar.
Ja, det är väldigt mycket. Jag läser en citat av Aki Lindén, riksdagsledamoten, som han sa till Ilsa Sanomat eller Hesari, så sa han att orsaken till att man röstade så här var att man vill inte vara emot allting.
Okay.
Att ursprungligen så skulle SDP ha velat att den här halv miljarden som regeringen tänker sätta i FPA-stöd åt privatsidan, att den borde ha gått rakt till offentliga hälsovården istället. Men eftersom det inte blir så vill man inte vara emot allting. Jag förstår inte helt resonemanget, men så här var hans.
Ja, alltså det är lite så det har låtit igår också i riksdagen, både med Antti Lindtman, ordförande, men också med Kim Berg och Mattias Mäckunen, att linjen är tydlig, den är konsekvent och den håller. Men samtidigt så hade man ju det här mötet efteråt med partifolket för att förklara varför man hade röstat som man hade röstat. Så att helt tydlig är inte linjen ändå, så varken utåt eller inom partiet, tror jag.
Ja, och det är ju en större fråga liksom att Socialdemokraterna som ledande oppositionsparti har ju försökt profilera sig jättelångt på att vara det här alternativet som inte tycker om regeringens planer på att höja just de här FPA-ersättningarna. Man har ju en jättestor pott för det. Man har velat ge ett alternativ, men nu när man säger valet så vill man kanske ändå inte rösta så att man efteråt skulle kunna få kritik för att inte förbättra tillgången till vården. Alltså det är en svår balansgång, men att man äter nog definitivt upp sitt ord här.
Och lite känns det som att det är en fortsättning på just Socialdemokraterna också. Alltså att det finns en skillnad med vad Socialdemokraterna säger i plenissalen och vilken politik de sen faktiskt för. Att i plenissalen så har de kritiserat just nedskärningarna inom både arbetsmarknadsåtgärder och sen också inom just social- och hälsovården. Men sen när man lägger fram sin skuggbudget så godkänner man ganska långt det som regeringen ändå har fört fram. Vilket man då också då har kritiserat i samma sal. Och nu är det samma sak, att man har kritiserat och varit emot, starkt varit emot de här FPA-ersättningshöjningarna. Men så röstar man ändå för precis på samma sätt som regeringen. Det var bara Vänsterförbundet som motsatte sig det här.
Partierna var ju de riktigt mös där på frågestunden. Och det där, också när vi stod i rikssalen och gjorde lite intervjuer, så kom en herreman fram riktigt och frågade att ja, jag vet ni om alltså att här skedde en ganska stor kappvändning det där. och liksom tipsa om den här frågan.
Vem var herreman?
Och så gav han sitt kort efteråt och var väldigt liksom det där snäll. Men, och sa att han var, eller det stod att han var Samlingspartiets visst inte asiantuntia då. Så tänkte jag att okej, att här, nu äntligen så får de någonting att kritisera Socialdemokraterna för.
Så de skickar ut sitt språkrör för att verkligen försäkra sig om nu har ni ju sitt kappvändning.
Nu gör ni det gjort då.
Ja, och minister för social trygghet Sanni Grahn-Larsson, en samlingspartist också, rolig på Instagram igår och sa att nu är det dags för veckans höjdpunkt. Det är frågestund i riksdagen. Det kommer inte komma en enda fråga om FPA-ersättningarna.
Jag läste att Mattias Mäkynen sa att han satt i Helsingin sa att det kom instruktioner. Alltså för att han var själv, han gillar inte heller det här med att rösta för. Alltså han gillar inte principen med privata pengar till alltså offentliga pengar till privata vården. Men det kom instruktioner. Att ni röstar så här sen. Gruppdisciplinen alltså.
Ja. Och jag menar, partiet har ju haft i många frågor en tudelning och här. Speciellt här också, där också kom intern kritik från vissa alltså, socialdemokratiska riksdagsledamöter att de inte gillar det här beslutet. Så det är absolut inte någon enighet här, utan man har fått informationen hur man ska rösta då. Mm. Så är det klart.
Riksdagsledamot Jani Kokko säger att han var jättefrustrerad också. Han funderat, hur ska man förklara det här på fältet när man är ute och möter socialdemokrater, att vi röstar så här. Men, och han säger att han var inte själv där, han var inte på plats för att Zelensky var här, så han var inte satt in och rösta. Men han tillägger han, men om han skulle ha varit där så skulle han också ha röstat liksom för.
Ja. Okej.
Gruppdisciplinen framför allt annat.
Ja. Och nu, förstår jag det rätt, alltså, det börjar vankas ännu en interpellation nu, i och med det här.
Ja, eller om vården och sparkraven generellt. Centern sa på torsdagen här att man är redo att göra en interpellation för att man vill nu veta hur regeringen tänker spara inom social- och hälsovården och att man måste göra det nästa vecka för att snart så drar förhandsröstningen igång och man vill ju veta det här före valet.
Jo, det som Orpo har lovat att han ska säga, var inte så?
Precis, men det har inte ännu meddelats så att nu ligger Centern på dem helt enkelt, att nu måste ni berätta.
Ja,
och man undrar ju när Socialdemokraterna också ska börja göra interpellationer. Och jag frågar faktiskt Socialdemokraternas Mattias Mäkynen.
Det kan vara ganska snart. Vi har nu flera veckor väntat på att regeringen ska berätta att varifrån tar de 170 miljoner nu som de länge har förberett. Men när Kajsa Juuso är ur arbete så vet vi inte att hur den tidtabell regeringen har. Petteri Orpo har lovat att det skulle komma före kommunal- och välfärdsområdesvalet. Men om det nu inte börjar komma under den här eller nästa vecka så tror jag att interpellation är den enda möjligheten att få reda på att hur ska regeringen skära ner ännu 170 miljoner euro.
Sen hade vi ju celebert besök i och med att Ukrainas Zelensky tillsammans med fru Olena Zelenska var på besök här i veckan. I något skede fick jag en sån filis av att de vill inte fara härifrån. De tänker stanna här.
Det var nog länge alltså.
De hängde på hotellet och de var hemma hos Alexander Stubb. Och mitt i allt satt de och mös på universitetet och hade Q&A. Så får någon av dem till Åland men kom tillbaka. Någon får till Oslo men kom tillbaka hit. Så det. Vet ni, har de lämnat landet? Är de här ännu kanske?
Nu
bor
de
här?
Nu har de nog lämnat.
Ni tror, okej. Ja, just det. Så ni, Zelensky?
Tyvärr inte.
Nästan.
Alltså men du var nära, förstår jag.
Jag var väldigt nära. Jag var på riksdagen där han också gjorde ett besök, Zelensky. Men på grund av egna tidtabeller och stress så var jag alltid på fel plats när det gällde att kunna se honom.
Sablar!
Ja. Hur nära var du?
Ja. Så du hans gröna tröja, hans ryggtavlan?
Ja, nej men alltså jag vet det. Sen i något självbestämt. Nej, alltså jag kommer inte hinna se honom i huset. Men jag kanske kan se honom när han går. När han lämnar riksdagen.
Genom fönstret menar du?
Nej, jag tänkte gå ut på trappan och ställa mig. Och så försökte jag gå ut dit. Men så blev jag snabbt tillsagd att nej, här kan du inte stå. Det var mycket poliser och säkerhetspersonal. Så då fick jag gå in igen. Så jag stod vid en av ingångarna till riksdagen. Tittade ut genom ett fönster. Såg honom i hans bil. Genom hans bilfönster. När de körde iväg.
Var det tryggt att ta Zelensky till alltså norovirusets hemort riksdagen?
Norovirusets hade väl redan försvunnit i början av veckan. Ja. Så jag trodde det var säkert. Och det var otroligt stort säkerhetspådrag i riksdagen. Mycket, mycket alltså extra säkerhetsrutiner. Och det var bara personer som annars hade tillgång till riksdagen som kunde vara där. Utom nu gäster och så. Men ja, det var mycket, mycket säkert. Mm. Tror jag.
Varför kom de hit? Vad var alltså anledningen till besöket? Vad har ni snappat upp?
Alltså jag förstod det som att jag tyckte president Zelensky, eller var det Stubb som sa på deras gemensamma presskonferens på slottet att deras fruar, det var egentligen deras fruar som skulle träffas. Mm. Och sen hakade de lite bara på.
Okay.
Och träffades.
Fruarna fick inte träffas i fred utan de skulle med liksom.
Ja, Zelensky ville med också. Jag vill också träffa min vän Stubb, lät lite som. Ja.
Men tajmingen var ju alltså helt otrolig om man tänker på att det var just vid de här historiska ögonblicken då Zelensky, eller Trump och Putin hade just pratat i telefon.
Dagen innan.
Och det gick ett sus här på redaktionen också när vi mitt i allt såg att Zelensky är i Finland och ingen alltså, vi vanliga människor som inte var involverade i att rapportera så hade ju ingen aning. Alltså det var en stor överraskning.
Ja, men sen så hade han ju ett väldigt formellt besök här med mycket, mycket program, precis som du sa. Så, och att vi var inne på att han var i riksdagen och på slottet och på Villa Bjälbo och träffade statsminister Petteri Orp. Och
fick en klocka, en armbandsur gjord av en strasig rysk pansarvagn som en finländsk urmakare gör klockor av. Mm-hmm. Och pengarna går sen till Ukraina. Försäljningen, ja, det är en bra idé.
Och sen kanske det så här ändå största som hände var väl att Zelensky talade med Trump i telefon medan han var här på Finlands besök och på universitetet så pratade han i över en timme med Trump.
Mm. Han gick bort från den där panelen och bara, vänta, jag måste ta det här.
Lite viktigt. Lite viktigt.
Sen så läste jag också att han träffade försvarsindustrin gällande alltså businessfrågor. Finländsk, alltså representerade för finländsk försvarsindustri. Vi ska stå för alltså 600, alltså försvarsgrejer för 660 miljoner euro ska tillverkas av finländsk försvarsindustri åt Ukraina.
Jo, det tycker jag är bestämt. Det tror jag Antti Häkkinen, försvarsministern, har presenterat. Så att det är på gång. Men ja, men att fast inte jag såg Zelensky i riksdagen så var det nog andra som träffade honom medan han var där. Han guidades runt av talman Jussi Halla och han träffade representanter från alla riksdagsgrupper och Otto Andersson, SFPs riksdagsgruppordförande, beskrev stämningarna i riksdagen så här.
Det var en otroligt stor ära för oss i Finland att få ta emot Zelensky och han besökte just här riksdagen. Och det var en väldigt speciell känsla just i plenisalen. Jag tror att när riksdagen stod upp och gav sin applåd till Zelensky stod det flera minuter. Och det kanske visar hur mycket vi i Finland respekterar Ukrainas president.
Överlag så var det flera riksdagsledamöter som jag talade med i riksdagen som sa att fast man i politiken och inrikespolitiken tycker olika om det mesta. Så när det gäller fortsatt stöd till Ukraina så är det någonting som alla står bakom oavsett politisk färg. Och det hade också Halla ha sagt till president Zelensky att här hos oss behöver du inte övertyga oss varför Ukraina behöver vårt stöd. Du behöver bara berätta hur vi ska stödja er.
Mm. Vad vill du ha?
Ja, just det.
Hur många vill du ha?
Och när?
Ja, och vad heter det, träffade också tidigare utrikesminister Pekka Haavisto som också beskrev att den här politiska enigheten som vi har här i Finland säkert också var viktig för Zelensky.
Jag tror att den där stämningen här i Finland, att vi har så stark stöd och stöden från alla politiska håll till Ukraina och Ukrains situationen. Jag tror att det är viktigt för president Zelensky också att han på något sätt känner att det finns knytning till finska historien också. Vad har hänt till Ukraina och vi har samma slags granne båda oss.
Och det skulle sägas också att Stubb har ju legat väldigt alltså hårt framme gällande att Finland ska vara med här. Och jag menar, han ställer sig framme på fotona som tas. Och sådant, så att han är ju på det viset en bra motor att driva Finlands närvaro i olika förhandlingar. Han är överallt. Ja. Han verkar göra det naturligt dessutom. Mm. Så
att. Ja, och sen förhållandevis har jag förstått att alltså, i relation till, till Finlands storlek så är vi nog en stor alltså stödjare av Ukraina, både militärt och humanitärt.
Mm. Och det finns ju länder i Europa, till exempel Tyskland, där Friedrich Merz nu, den där nya kanslern, kommer, alltså försöker få stöd för att höja de här försvarsanslagen. Att det är jätteolika situationer i olika europeiska länder, men att det är ju här Norden, Baltikum, vi som är mest utsatta, så vi är också mest eniga i vårt stöd.
Och det ska säga att om du vill stödja politiken så kan du mejla kontanter elektroniskt till vilken e-postadress igen?
Politiken@yle.fi.